Ja välkommen till dagens debatt i slaget efter 12. Mitt namn är Ann-Charlotte Åkerholm. Vi ska tala om skrämmande fenomen bland unga i skolåldern idag. Våldsamma misshandelsvideor som tonåringar filmar och lägger ut på sociala medier. Och grymma mobbningsfall bland skolelever som i värsta fall kan pågå i flera år. Mina gäster i studion idag är ungdomsforskare Matilda Wrede-Jäntti från Helsingfors universitet.
Tack, hej. Hej.
Och Emilie Jäntti som inte är släkt med Matilda men är ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund.
Yes, kiva att vara här.
Hej. Och Christer Holmlund, ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Hej och välkomna.
Tack.
Vi är många som har blivit ställda när vi har läst nyheter om de ungas värld på sistone. Förra veckan lyfte Svenska Yle fram grova fall av mobbning som enligt föräldrar har fått pågå under flera år i en skola i Kyrkslet. Och före det så hörde vi om två 13-åringar i Karis som filmade när de misshandlade en 12-åring och lade ut videon på sociala medier. Det talas om sparkar i huvudet, slag, dödshot och dessutom ännu spridning av såna här brottsliga och vidriga handlingar på sociala medier. Och vi talar då alltså om minderåriga barn i Svenskfinland, i sin helt vanliga vardag och till och med kanske i sin skolmiljö. Emilie Jäntti, ordförande för Skolungdomsförbundet. Vad tänker du när du hör sån här? Det är bara några år sedan du har själv gått i grundskola.
Ja, det är inte länge sedan. Alltså, man blir ju kärrad. Man blir ju rädd. Man börjar ju fundera att vad är det som liksom har gått fel? Att vad är det som får någon att tänka så där hemska tankar? Att, det är liksom det som jag spontant tänker. Men det som jag också tänker är att hur ska man kunna hjälpa de här människorna? Att det är det som jag har tänkt mycket på. Att hur ska man kunna liksom förbättra en sån här situation som får någon så ung person att göra något sånt här?
Mm, och då tänker du på förövarna?
Ja, det gör jag nog. Ja, jag skulle vilja påstå att om man är så där ung så är det ju någonting som tyvärr har gått ganska snett för att man ska ta till och göra en sån handling. Att jag skulle nog vilja säga att man tänker på dem också och ser att de får också den stöd de kan behöva.
Mm. Matilda Wrede-Jäntti, du har forskat i ungdomar och känner till en hel del fenomen bland de unga idag. Vad är det som händer riktigt?
Ja, jag tror att det är väldigt viktigt att först ärligt medge att mobbning har ju funnits och funnits länge och i ganska tråkiga former. Och att nu så vi ser är ju egentligen det att ungdomarna tar teknologin till sin hjälp. Så det inför en ny infallsvinkel på det hela. Teknologin, de här telefonerna, det är ju det snabbt. Man kan sprida det väldigt snabbt till många. Men i sig så kanske vi inte har att göra med ett sådant nytt fenomen. Och här tycker jag det är viktigt då att fråga sig vad vi som representerar vuxenvärlden kan och bör göra.
Christer Holmlund, lärarfackets ordförande. Vad tänker du?
Ja, mina första tankar är nog att det är väldigt, väldigt beklagligt att det här sker. Och jag håller med precis, Emilie, att det här kanske är ett samhällsfenomen som vi borde försöka få stopp för. För vi har liksom, i allt det vi går ut med, att vi eftersträvar, eller vi har nolltolerans mot mobbning. Och det ska vi ha i samhället. Och det är kanske att hitta vägen dit, det är där vi måste jobba vidare. Samtidigt så måste vi också inse det då att vi har en värld, eller jag menar, hoppa först i den värdegrunden vi har i skolan. Den är jättebra i dagens läge, den värdegrund vi har i skolan. Men utmaningen i dagens läge, att den där värdegrunden inte på något sätt återspeglas i vårt samhälle i övrigt heller. Skolan har en bättre värdegrundsideal än vad jag upplever att vi har i samhället idag. Och vi måste få dem här att gå ihop för att det är hela samhället som måste göra något åt den här mobbningen som finns.
Mm. Ännu om det här fallet som Svenska Yle lyfte fram förra veckan, att vi behöver inte diskutera det i just det här fallet och i detalj, men det att det kan pågå mobbning och så här grova våldsamheter i flera års tid i en skola. Vad tänker du om det?
Jag tänker så här att vi har kanske då en viss beredskap i skolan i dagens läge att lösa mobbning så där generellt sett. som inte liksom lika svåra fall som jag upplever att som jag kanske då kan, eller det finns ju bara en sida av den här, jag vet ju inte vad skolan har gjort, så det måste jag ju inflika här, men alltså det här är antagligen ett svårt mobbningsfall, och då räcker inte skolans resurser till, utan vi måste ha hjälp utifrån från social- och hälsovårdssidan och i tillräckligt stor omfattning. Och vi måste satsa större resurser genast istället för att man bara sätter liksom små insatser. Utan, och det kanske säkert i alla skolor har ju mobbningsplaner eller antimobbningsplaner. Men det här steget är liksom att nu måste vi ingripa på allvar, så den tröskeln måste sänkas så att skolan får hjälp tidigare och tillräckligt mycket för att göra någonting åt mobbning.
Mm. Vad är det som behövs? Vad skulle du säga, Emilie Jäntti? Vad är det som behövs i en skola när man börjar uppdaga ett sådant här fall av mobbning som pågår och som inte tar slut och eleverna börjar bli rädda för att komma till skolan? De blir hotade.
Ja, jag skulle nog säga att, liksom att börja med att såklart att gå till liksom botten med saker. Och sen det att eleverna som då blir mobbade blir liksom rädda att gå till skolan, så jag skulle vilja hoppas och vilja tro att skolan ska reagera. Att det liksom, eftersom det sker om det mesta sker i skolan, så är det ändå det är ganska stor liksom skolans ansvar att reagera och försöka reda ut det där. Och helt som du sa här tidigare, så att det kan vara att skolan inte har de där alla resurserna. De flesta skolor har ju någon form av lärare eller lärargrupp som fungerar som antimobbningsteam, och sen kanske en kurator eller två. Men att jag tror inte att det här räcker. Att för att reda upp en sån där härva som kan vara liksom och se olika ut i varje skola och handla om olika personer och personligheter, så tror jag nog det behövs mera och kanske liksom mera olika professionaliteter för att reda upp det här. Jag tror inte att man kan lägga allt det här på skolan. Man måste nog få resurser att kalla in andra.
Krista Holm.
Det kanske inte så jag glömde att det är jätteviktigt med det här samarbetet med föräldrarna och vårdnadshavarna också för att lösa ett sånt problem. För vi kan inte tänka oss att vi måste få in dem och ha en bra dialog med dem också, förutom det som sades just.
Matilda Vrede Jäntti.
Och jag har stor respekt för det arbete som görs i skolorna, och jag hoppas att det som jag inte nu säger låter som om fallet skulle vara ett annat. Men jag ser det nog som en utmaning att jag tycker att den finländska skolan är väldigt resultatinriktad. Alltså vi lär barnen att det är det som är viktigt. Att 9 år och 10 år, det är liksom det som livet i skolan handlar om. Och var finns faktiskt genuint tal om solidaritet, om respekt, sådana här värderingar där det faktiskt vissa kollektiva värden ska kunna tävla med det här individuella. Jag menar, i alla tider vågar jag påstå har det varit så att barnen har levt ett lite eget liv. De har haft en liten egen värld där i skolan som de effektivt och aktivt försöker också förhindra lärarna från att se till viss grad. Och här tänker jag, vi borde kanske fråga oss att hur är det med de här värderingarna? Hur är det med överhuvudtaget vuxna i skolan? Alla kanske inte behöver vara lärare som betygsätter och på det sättet får en annan roll i ungdomarnas ögon, utan vi borde få mer på det sättet riktiga livet och betydelsen av solidaritet att synas i skolan.
Vad säger du, Emilie Jäntti, som har varit i grundskolan för ett antal år sedan själv? Hur lätt är det för de vuxna och skolan och lärare och så vidare att komma in i den här elevernas bubbla eller den här egna världen som Matilda talar om?
Oj. Alltså jag skulle nog säga att det är svårt. Det är svårt. Jag skulle säga att på lågstadienivå och på högstadienivå, så bara det där ena året så ser man en jättesnabb och tydlig skillnad på att försöka komma in i just någon form av mobbningsfall. I lågstadiet så ursäkta. I lågstadiet så är ändå folk ändå så pass unga ännu. Och det är liksom, det är en helt annan liksom kultur och en helt annan sak. I lågstadiet så har du också ofta den där klassen du hör liksom till. Att jag tror att där för lärarna så är det så där att man ser liksom kanske på rasten att någon står och knuffas i lekhörnan eller något sånt där. Att det är en helt annan sak. Men direkt i högstadiet så så blir det blir liksom en helt annan sak. Det blir mera gäng, många högstadier, så kommer det ju också från olika skolor och människor som sen bildar nya grupper. Och så kan det också vara, vad heter det nu, saker som kommer från lågstadiet med. Så det kan också göra det svårt att i högstadiet liksom ingripa i mobbningsfall om det har följt med en längre tid. Men jag skulle säga att det är nog svårt. Och sen om vi talar om andra stadier, så där är det också, där är det också en helt annan sak att ingripa där.
Men om vi talar då om ett fall X som vi nu hittar på här, att det är någon eller några elever som terroriserar i en skola, de hotar, sparkar, skäl, till exempel saker och ting, och eleverna börjar reagera och deras föräldrar kontaktar skolan. Vad borde hända? Krister Holmlund.
Nu är det ju att ingripa genast och prata med de där eleverna och kanske då enskilt till en början och fråga liksom vad det handlar om och reda ut. Du måste först ha en bas att stå på, och det är någon typ av utredning att var ligger vi och hur upplever de olika parterna att det är frågan om vi nu pratar om den som är då på den här mobbade sidan och den som upplever sig som offer. Och sen så tror jag nog att jag är ingen expert på liksom mobbningsförebyggande, men jag tror på det där liksom att involvera föräldrarna i ett tidigt skede och göra det här vill vi lösa. Att man ska gå mot den värdegrunden som ska finnas i skolan, att det här är inte acceptabelt. Och hur ska vi göra det tillsammans? Så måste det finnas tid för liksom uppföljning, att kolla att det är inte bara den här ena diskussionen, att man träffar dem regelbundet, vilket jag vet att man gör i dagens skola, så träffar man och har liksom en uppföljning. Och då kommer vi till det här, det som Matilda sa, att vår skola är väldigt kunskapsfixerad i dagens läge. Och en lärare ska ju köta undervisning främst. Och då har du ju då, om du redar upp ett mobbningsfall och ska prata enskilt med någon, så har du ju resten av undervisningsgruppen som du borde ha något annat. Och då kan det ju leda i värsta fall till mera mobbning. Och så hur mycket tid, balans mellan den här inlärningen eller det här lärande och det här att reda ut och den här tiden, därför att det allt ska ske i skolan så sker under de där 5, 6, 7 timmarna som barnen är där. Och sen är det förbi.
Matilda Bredegänti.
Jo, jag igen vill jag börja med att understryka att jag inte tycker att lärarna är de som är skyldiga eller att de har misskött sig. Men jag tror att många ungdomar känner att vuxenvärlden är väldigt tandlös. Och det finns studier också från USA som visar att man räknar med att möjligen kan ens egna föräldrar hjälpa. Men man räknar inte med att andra vuxna de facto kommer att vara till nytta. Och jag tycker att det här är någonting som jag så här intuitivt tänker att om jag föreställer mig att jag var 35 år yngre än jag är idag, så tänker jag att vi har liksom helt enkelt, ursäkta mig nu, ett väldigt trögt system. Vi ska liksom respektera varje individ, vi ska utreda separat, vi ska boka tider i redan fullbokade kalendrar. Så liksom det blir utdraget, det blir segt i ungdomarnas liv, där vi liksom snackar om att man ska svara ofta på en liksom Snapchat inom 15 sekunder. Så det är ju en evinnerlighet som går. Känslan av att vuxenvärlden är helt ute och cyklar, har noll koll och är oförbindad att ingripa, den finns där. Och i sådana fall skulle jag jättegärna till exempel lyfta fram då Aseman Lapset, stationens barn, som ju har ett koncept som de använder. Och något som är utmärkande för det är ju det att man reagerar genast. Och det är inte någonting att nu väntar vi till imorgon. Man ringer och man ringer hem och man ringer på kvällstid och man hittar den där tiden för att samlas genast. Och precis som vi hörde här, det är inte bara de här enskilda individerna där man ska sätta, om vi nu tar det här fiktiva fallet med kanske 4 mobbare och ett offer som ska sitta där och säga att det gör ingenting och förlåt och så låtsas det vara upprätt. Utan man tar med föräldrar, man tar med lärare, man faktiskt går igenom och tittar igenom vad som har gjorts och sagts. Och där tror jag igen, och då är jag alltså själv socialarbetare, att stationens barn har ett sånt här trovärdighet när vi får in ofta unga män i sina slitna jeans, med sina liksom ponysvansar, och Och deras snack är något helt annat än när vi välsorterade socialarbetare kommer in och vi har här vår kalender. De här killarna kommer in och de säger att hej, liksom, det här går ju inte. Så, ja, nu sätter vi katten på bordet. Ja. Det är liksom, det är en annan image i det hela. Det finns en trovärdighet och det finns en sån här känsla av att här agerar vi, här bryr vi oss och här kan vi sätta gränser. Här säger vi inte, oj, nu har jag tystnadsplikt, oj, nu tog min arbetstid slut, oj, nu har jag inte kanske rätt att, utan man signalerar att nu tänker vi fixa det här.
Mm. Varför sker det här inte, Krista?
Ja, säger det. Varför sker det? Men jag tror att vi kanske borde involvera och höra mer med ungdomarna. Att vad tror de? På vilket sätt kan de liksom hjälpa till att identifiera mobbning? Och vad tror de att skulle vara de metoder som skulle fungera? Sen är det nog på oss vuxna att agera på det sättet att vi ska inte sätta på våra liksom, ungdomar, varken elever eller studerande, ansvaret att lösa mobbning. Det är ett vuxet ansvar. Det ansvaret måste vi ta. Men jag tycker att vi måste lyssna in och höra vad de tycker att är liksom bra. Nu har jag inte fått det bekräftat, men jag hörde vad heter det, i Österbotten så utvecklar man någon typ av appsystem där man då kan liksom anmäla mobbning eller berätta hur man trivs i skolan. Och idag gränsläget finns det ju liksom väldigt snabba digitala sätt att samla in information över hur elever mår, istället för att man har någon sån här blankett tänk eller någonting. Och då tror jag att vi kommer snabbare in, vi kommer väldigt mycket fortare in i problematiken eller än om man gör liksom mobbningsenkät, fast man ska göra den liksom 2-3 gånger i året, så är det här, utan då är man direkt i pudelns kärna när det gäller liksom mobbning och få igång antimobbningsarbete genast.
Emilie Jäntti.
Alltså jag håller nog mycket med vad du sa, Matilda, att jag tror att det är just att det där att vi ungdomar, vi sitter och väntar och väntar och väntar, och just som du sa, ingenting händer, det dras ut, det ska bokas tid där, det ska vara det och det och det, och det ska vara professionellt och det ska vara bla 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 och allt däremellan. Att det är just det där att man behöver det där att hej, men på riktigt, vi tar och hjälper dig, vi tar och fixar det här liksom, att du behöver inte oroa dig, du behöver inte gråta dig till sömns flera nätter i sträck, du behöver inte vänta 2 veckor på att få den där ena tiden. Jag vet ju inte hur det ser ut nu exakt i alla skolor runt om i Finland, men jag kommer ihåg själv liksom från högstadietiden att det var det där ena antimobbningsteamet som kom och man satt nu på religionslektionen ungefär, så kom de och knackade på att hej, får vi ta... Jag använder mitt eget namn, men får vi ta Emmy med ut här och prata lite? Och speciellt om man kommer från en mindre skola så vet ju exakt alla vad det gäller. När den där ena läraren som har stått på morgonsamlingen och sagt att den är ansvarig för antimobbningsteamet kommer efter en på lektionen, och så tar de en annan från samma klass och sådär. Så om man nu liksom är i ett högstadie speciellt, så vet alla vad som pågår. Och det är ju också jätteobekvämt. Man blir ju att skämmas sådär att nu är jag utpekad och nu kommer alla börja prata och sådär. Ska nu kanske någon inte ha vågat berätta för föräldrarna, och ska det börja ringas och hållas på och allt däremellan. Och det är liksom, det är inte riktigt privatiserat på något sätt heller. Att som sagt, jag vet ju inte exakt hur det ser ut mera, men ett sånt där system är nog i alla fall något som jag tror att absolut inte fungerar. Och det är just därför som jag kanske skulle säga att någon sån här mera anonymitet och att det finns någon sån här form av stödpersoner som skulle kunna röra sig omkring i skolor skulle vara liksom en idé. Någon som inte är lärare.
Som är vuxen.
Som är vuxen ändå, ja, som är vuxen. Men någon som inte är lärare och någon som är kanske mer sådär att det är lättare att gå och dra den i armen än att boka tid till psykolog eller kurator.
En slags ungdom.
Ja, en slags ungdomsarbetare som det kanske känns liksom mera lågtröskel att gå och prata med. Det tror jag nog är något som säkert skulle kunna implementeras eller som kanske skulle vara en sak att pröva.
Matilda Vrede Jäntti.
Jag spinner vidare på det här. Jag tror just att även om jag klart ser en fördel med snabba appar i jämförelse med enkäter, så tänker jag att det måste komma från oss vuxna. Det måste vara vi som tydligt signalerar att vi bryr oss, att det spelar en roll, att vi tänker utreda, att vi har för avsikt att inte bara göra vår årliga enkät där vi sen kan konstatera att hur många procents förändring hade skett från år A till B. Det som är intressant är hur Putte och Stina mår, och vi kommer att ta tag i det. Och genom att ha, och lika gärna som kanske som komplement till ungdomsarbetare kan jag ju faktiskt se det här med skolmorfar och mormor. Det behöver inte alls bara vara personer som är jämngamla, personer som genast kan leva sig in så som vi tänker det i de ungas värld. Utan det är att det finns människor med livserfarenhet, med tid, med intresse och som inte att det inte handlar om att om Matilda nu går och snackar med den här vuxna så har Matilda ett problem. Utan att det skulle normaliseras det, att man funderar och pratar och delar erfarenheter och man kan lika gärna tala om sin katt eller sin hobby som man kan tala om att nu är det faktiskt, nu känner jag mig inte riktigt välkommen i klassen. För allt sånt här sänker ju tröskeln för att det som Emmi sa här, att jaha, att vad är det egentligen frågan om? Och barn är jättebra på att läsa mellan raderna och ändå liksom se vad det handlar om. Och så trippar vi vuxna omkring på tå där och försöker vara neutrala. Det är ingen trovärdighet.
Och då kanske det blir mer ett svek mot de unga eller de här barnen att inte ingripa.
Ja, något sådant lite kvasilotsas ter det sig som.
Mm. Emilie Jentti, du hade...
Ja, att jag tror inte heller faktiskt att de här enkäterna och det här appsystemen, jag tror personligen inte att det kommer hjälpa hemskt mycket. För just det, jag kommer ihåg de där enkäterna, det är sådär just en gång i år. Jag säger såhär, nej, tycker du det är kiva att vara i skolan? Nå, idag är det nog helt kiva, men liksom det kan vara helt annat om 2 veckor, att man vet aldrig. Det är liksom samma också att i alla fall i vad jag kommer ihåg i början av andra stadiet så var det sådär att man fick gå till kuratorn. Var det sådär att alla fick en tid bokad i början av skolåret. Yep, that's it. Ja, men från 1:an till abiturientåret eller om du är då på yrkessidan så kan det hända ganska mycket som kan liksom vara saker som man måste prata om. Och just det också att jag tror att det är också en viss press när man vet att oj, nu har det tagit de här 3 veckorna att få den där tiden till den där kuratorn. Att då när jag går dit så borde jag faktiskt säga någonting annat än att jag tycker om att leka med min katt. Att jag borde på riktigt kanske komma fram med något konkret för annars slösar jag tiden av kuratorn och så vidare. Att det är just därför som jag skulle vilja se de här stödpersonerna i skolan. Och är det nu en ungdomsarbetare eller är det nu en gammal muffa? Att för det är kanske helt annat för att då är det liksom någon som man kan gå först 5 gånger eller 10 gånger och prata om sin katt. Men det kan vara att den där 11:e gången så säger man på riktigt vad som är fel. Mm. Och det kan, liksom, det kan förändra flera människors liv. Jag tror att det, liksom, det skulle vara något faktiskt.
Mm. Kloka ord där. Krista Holmlund.
Jag tänker på det här öppenhet och tillit. Det handlar ju väldigt mycket om tillit. Att våga öppna sig för. Och för man på något sätt när man berättar att man blir mobbad, så det är att öppna sig själv. Och jag tror, öppna sina känslor, berätta hur man känner. Då behöver man tillit till någon för att kunna göra det, tror jag. Och där kanske vi kan jobba mer på den här tilliten och få den här tröskeln att bli lägre. Sen är det en annan sak som jag tänkte på här nu, att vi har haft den här MeToo-rörelsen.
Mm.
Där man klart och tydligt har sagt nej till sexuella trakasserier. Den har spritt sig bland ungdomar. Och alla förstår vad det handlar om. Men vi har ingenting liksom mobbningens MeToo.
Mm.
Som vi borde få igenom där, liksom, där det är accepterat. Och det är mer liksom en... Det finns en stolthet, det finns en styrka i det att våga säga ifrån.
Mm.
Och det är väl dit vi borde försöka komma med våra ungdomar. Att de vågar säga ifrån. För om man vågar säga klart ifrån att det där är accepterat. Jag tycker att det där är kränkande.
Mm.
Så kanske vi skulle få också slut på det på ett bättre sätt. Att vi understöder, vi som vuxna understöder dem och så plockar vi med de unga i det arbetet.
Mm. Matilda Vrede, Jentti, ungdomsforskare.
Och en intressant fråga blir förstås också det att varför bråkar man med varandra? För även om jag tycker det ligger mycket i det du säger så får det inte missförstås och uppfattas så att det är offren, de utsatta som på något sätt borde, förutom att de blir utsatta, också sen vara de som tar ansvar för att säga ifrån. Utan det där, utan nu är det ju någonting som är grundläggande fel när det sker så här som i det här tänkta exempel som grov mobbning. Och på något sätt så har inte vuxenvärlden sett det. Och jag menar, det finns ju två parter. Det är både den som våldför sig och den som blir utsatt. Vi vet att liksom ingen dera tycker väl i grund och botten att det här är en episod i dens liv som den sen gärna blickar tillbaka på och är stolt över när det är lite äldre.
Mm. Det tänkte jag fråga er om de här termerna. Är den här termen mobbning kanske lite fel ibland? Borde man rent av berätta åt de unga och barnen att det handlar om brottslighet? Ja. Att sprida till exempel våldsamma videon på sociala medier, det är liksom en brottshandling. Mm. Och att våld är liksom inte rätt, att det är faktiskt inte så att säga bara mobbning, utan det är kanske ännu värre saker än det, och det är förbjudet helt enkelt. Vad säger du, Emily?
Ja, det känns sådär, om jag tänker tillbaka på min egen skoltid, så var det liksom, det där ordet mobbning användes jättemycket ofta i ett kämpt syfte. Om man nu står och pickar på någon, så är det såhär, haha, jag mobbar dig. Mm. Och att det används liksom, det används i ett mycket mer oseriöst förhållande eller sammanhang än vad det egentligen är. Och jag tror det är just därför som man kanske inte nu tar bort ordet mobbning, men ändå liksom som du sa, att använda just något liksom andra, något mer seriösare, något mer allvarligare termer. Och sen också att sprida den här liksom just faktan och det, att det är på riktigt olagligt att sprida liksom videon, att det är olagligt och att det kan bli otaliga konsekvenser för det. Mm. Att istället bara för att förklara vad man kan göra om man blir mobbad, så att också berätta vad händer om du gör det här. Vad är på riktigt konsekvenserna?
Mm. Jag tycker ju innan på sätt och vis att det krävs också ett samarbete med polismyndigheterna. Där skolan kan liksom diskutera med polisen att när är det straffbart, vad är olaga hot till exempel, och när uppfyller det kriterierna. Och att sprida filmer, det är väldigt viktigt att informera personalen om det, alltså lärarna och den övriga personalen i skolan. Men även kanske i mån av möjlighet när eleverna är på den mognadsnivån att de kan bemöta det, så borde man någon annan än läraren som samtidigt har till uppgift att lära dem matematik eller biologi eller någonting i geografi, så kommer också med sån här liksom myndighetstänk. Att de här tydligare rollerna, det skulle kanske bra att föra fram vad kan hända av någon annan än en lärare.
Precis. Matilda Vrede-Jäntti, du är insatt i ungdomar och forskar kring det här. Vad är det överhuvudtaget frågan om för fenomen, det här att man vill sprida våld?
Jag tänkte först säga att det här med den här, huruvida det är oskyldigt eller man känner till eller inte, så jag tänker att där är lite, där tycker jag vi har två delar. Det är säkert så att ungdomar ofta, och inte bara ungdomar utan också vuxna, ofta tänker att men det här var lite oskyldigt. Menar jag så illa, inte tyckte jag att jag skvallrade, jag berättar ju bara. Min avsikt hade inte varit det här. Och sen känns det ändå helt annorlunda för den som det där skvallret berör. Så jag tänker att jo, det är nog viktigt att man är tydlig med att någonting är olagligt. Men det är ju inte det som det handlar om. Det är inte därför som ungdomar har börjat med det, för att de tror att det är lagligt. Mm. Utan problemet är något annat. Och jag funderar mycket kring det här när man, det här nya just med att man via bildmaterial skickar. Vilken betydelse som det ska tillskrivas det att man ofta kan göra det anonymt. Och att man inte heller ser mottagarens reaktion. Det betyder, för ungdomar är inte värre än vi vuxna. Ibland vill vi vara elaka, ibland är vi elaka. Men det finns också gånger där vi bara är oeftertänksamma. Och där vi inte riktigt har insett att det vi gör och säger, hur ont det kan göra. Och jag tror att här, där om man sitter i samma rum och plötsligt ser att någon brister ut i tårar, så är det mycket lättare att bli illa berörd och fråga sig, vänta, vad var det egentligen jag sa? Men swishar du iväg någonting och du ser inte när mottagaren tar emot det? Så jag tycker att det här är också sådana frågor som vi i vuxenvärlden borde ta tag i och fundera kring tillsammans med de där ungdomar. För ungdomar, precis som vuxna, kan lära sig. Det är inte så att man inte kan tänka om man har förstått hur någonting just emotionellt känns. Så att, och det finns ju mycket exempel från det här som man kan ta till från främst liksom psykologin där man ser att vi människor kan vara väldigt onda mot varandra, men det behövs någon som visar på det här fenomenet och att man inser att det kan också vara jag och att jag måste fästa vikt vid hur jag agerar.
Mm. Samtidigt kan man få väldigt mycket uppmärksamhet med att skicka ut en våldsam video. Ja. Som till exempel högstadieelev. Jag har själv också blivit en högstadieelev, har visat mig en sån här video som de hade. Det var någon i skolan som hade skickat, och det var alltså fejkat våld. Men våld på video väcker jättestora känslor och de här ungdomarna blir upprörda, men de skickar vidare och de tittar på det här och de ojar sig och vojar sig över det. Det här är ett fenomen nu i skolorna.
Ja. Och här, det handlar oftare om pojkar än om flickor. Och här tycker jag att här kommer vi igen in på den här frågan om hur vi i dagens samhälle ser på vad som är manlighet och kvinnligt, och hur man så att säga kan häva sig själv. Och här tänker jag att här finns det ganska olyckliga så här rollmönster när det just gäller hur man kan uppleva maskulinitet.
Vad säger du, Emilie?
Nej, jag börjar också tänka på det där. Just de här, liksom, de här könsstereotyperna och könsnormer så är ju också liksom något som starkt lever kvar. Och jag tror att det liksom, kanske till en minimal del har också liksom, kan påverka det här. Att man ska vara lite macho och lite tuff och lite vilja liksom, kanske slå och sådär. Men att jag tror att det är, liksom, det är också något som vi måste jobba ifrån. Att vi måste också kunna säga, eller vi måste också få fram att till unga tonårspojkar att det är också okej att gråta, till exempel.
Krista Holmund.
Jag håller med precis vad som sades här tidigare. Men och så ska jag lyfta det här, liksom, det här samhällsklimatet vi har i dagens läge. Vi vuxna, vi har ju blivit också mera liksom elaka mot varandra. Om man följer med diskussionen i pressen, i sociala medier. Så i dagens läge så tillåter vi liksom inom yttrandefriheten att man får säga vad som helst om vem som helst. Och varför? Vi måste bli själv rollmodeller för våra barn och unga. Och om inte vi klarar av det så kan vi kanske då inte förvänta oss att våra barn och unga i skolan heller kan leva upp mot de normerna som vi har ställt. Eller den värdegrund vi önskar att de ska följa.
Så att för att skydda våra liksom barn och unga så borde vi egentligen själva vara bättre på att dra gränser när folk börjar testa de här gränserna på sociala medier, också de vuxna.
Ja, verkligen.
Ja. Vi måste tyvärr börja sätta punkt här för en väldigt givande diskussion i Slag efter 12 som idag alltså handlade om skrämmande fenomen bland unga, misshandel som läggs ut på sociala medier och mobbning och våld i skolvärlden som då borde vara trygg för våra barn. De som har medverkat här är ungdomsforskare Matilda Wrede-Jäntti från Helsingfors universitet och Krister Holmlund från svenskspråkiga lärarfacket, ordförande där, och Emilie Jäntti som är ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund. Tack till er och tack till er som har lyssnat. Jag heter Ann-Charlotte Åkerholm och jag önskar er en bra fortsättning på dagen.